För ett tag sedan, några månader kanske, så var jag på Hagalunds vårdboende och hälsade på Rut Björling. Och när jag gick därifrån så funderade jag, ska jag ta bussen eller ska jag gå hem? Men det är bekvämare med bussen. Men bussen där går bara en gång i halvtimmen. Så jag går och kollar hur länge det dröjer innan det kommer någon buss. En kvart. Ja, men det är ju länge. Ja, men det är så skönt att åka bussen, så jag väntar väl. Och jag väntar. Och jag tittar på klockan. Och minuterna var så sega. Det gick så långsamt. Men sen kom jag på, det är ju lite anslag in i busskuren. Jag ska ta och kolla där. Jag vet inte vad jag skulle kolla på, så att jag börjar på att kolla där. Och kolla och kolla. Och så hörde jag någonting brumma till bakom ryggen. Den gick ju bussen. Jaha. Då får jag väl gå hem i alla fall. Och då var det ett bibelord som dök upp i mina tankar. Precis på direkten alltså. Och jag tror att en del av er kan gissa vad det var för bibelord. Det var ifrån Matteus, där Jesus säger: så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. En tas med, en lämnas kvar. Nu hade jag lämnats kvar. Bussen hade farit sin väg och jag var lämnad kvar. Om Jesus hade talat idag kanske han hade sagt: två kvinnor ska vänta vid samma busskur. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. Det kändes så starkt det där. Lämnad kvar. Lämnad kvar. Nu var det ju ingen större katastrof att jag blev lämnad kvar vid busshållplatsen. Det ledde ju till att jag gick hem, och det var troligen bra mycket nyttigare än att sitta på bussen. Men när Jesus kommer tillbaka, då vill jag inte bli lämnad kvar. Och det behöver jag inte frukta för, så länge jag håller mig till Jesus. Så länge han får vara mitt centrum, som vi sjöng här. Då har jag förvissning om att jag kommer inte att bli lämnad kvar. Jag kommer att tas med. I samma veva så var det tal om det här, om jag skulle predika den 26 november. Den 26 november, domsöndagen. Ja, jag brukar ju alltid kolla på det här med kyrkoårets texter och ämnen. Och ja, jag gör det väl den här gången också. Och till min överraskning så handlade det om Kristi återkomst. Inte om dom och elände. Om Kristi återkomst. Och då kände jag, ja, men det måste jag ta då. Det måste jag predika om då. Jag får ofta höra ifrån äldre vänner som säger med sorg och saknad i rösten: varför talas det så lite om Jesu tillkommelse idag? Varför får vi så sällan höra någonting om detta att Jesus ska komma tillbaka? Och så tänker man på gamla tider när det var väckelse. Och de säger: tänk när det var väckelse hemma i missionshuset. Det talades så mycket om att Jesus skulle komma tillbaka. Och människor kom till tro. Människor tog emot Jesus. Människor blev frälsta. Det rörde på sig. Och jag tror, jag minns det också, när det var väckelse i Pingstkapellet hemma. Det talades mycket om att Jesus skulle komma tillbaka. Och det var ständigt människor som kom till tro. Det verkar som att det hör ihop. Men jag vet inte vad som är orsak och vad som är verkan. Blir det väckelse därför att vi talar om Jesu återkomst? Eller talar vi om Jesu återkomst därför att det är väckelse? Kanske en växelverkan. Och varför det talas så lite om det idag? Ja, en sak är väl att det på den tiden också var väldigt mycket spekulationer. Man gjorde upp scheman precis allt som skulle hända i den yttersta tiden, och man visste precis exakt. Och jag tror mig veta att när vi har gått ur tiden in i evigheten, så kommer inte en enda teolog att kunna slå sig för bröstet och säga: "Där ser ni, det blev precis som jag hade sagt." Jag tror ingen har sett hela sanningen om vad som ska hända i den yttersta tiden. Och jag ska försöka nu att inte spekulera någonting, utan bara ta med några bibelverser som talar om absolut vad som ska komma. Och jag ska bara hålla mig till detta: Jesus ska komma tillbaka, och han ska komma för att hämta dem som hör honom till, för att hämta sin församling. Det är ju ett absolut säkert, tydligt uttalat i Guds ord. I I Johannes, det 14 kapitlet, den 3 versen, det är Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och där säger han så tydligt och klart: "Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är." Kunde han ha sagt det tydligare? Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. Det är ju så tydligt. Och ännu tydligare blir det om vi fortsätter till det 17 kapitlet i Johannes evangeliet. Det är Jesu översteprästerliga förbön, brukar det kallas för. Han ber för sina lärjungar. Men han säger att jag ber inte bara för er, utan också för alla som genom era ord ska komma till tro. Han ber alltså för alla troende tiderna igenom. Vi är inneslutna i denna Jesu förbön. Och där säger han: "Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se den härlighet du har gett mig." Han ber till sin far, och han talar om sin önskan och sin längtan. Jag vill att där jag är, där ska de också vara. De som du har gett mig, de som har tagit emot mig, de som har tror på mig. Jag vill att de också ska vara där jag är. Det är Jesu önskan, Jesu längtan, att vi ska vara där han är. Och därför så ska han komma tillbaka och hämta oss till sig. Och ännu ett ställe som är så tydligt: Apostlagärningarnas 1 kapitel. Lärjungarna hade stått där på berget och sett honom fara upp till himlen. Han hade tagits upp ifrån dem. Och då stod 2 män i vita kläder och säger: "Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom fara upp till himlen." Denne Jesus, samma Jesus, den Jesus som ni såg fara upp till himlen, han ska komma tillbaka. så tydligt, så absolut glasklart. Jesus ska komma tillbaka. Och det andra som jag är absolut säker på, det är att ingen vet dagen och stunden när Jesus kommer. Ingen kan förutsätta det och det året, den och den dagen kommer han. Många har försökt. Alla har misslyckats. Och kanske att Jehovas vittnen är värst när det gäller det där. De vet ju att Jesus kom tillbaka 1874. Och 1914 så intog han tronen och började regera. Ett väldigt dåligt valt årtal för 1914. Vad hände då? Då började första världskriget. Och sedan dess så har det sannolikt inte sett ut som att vi är inne i något himmelrike, i något fredsrike, i något rike där Jesus, fridsfursten, regerar. Nej, ingen vet dagen eller stunden när Jesus ska komma. Vi vet att han ska komma, men vi vet icke dagen eller stunden. Det ser vi tydligt i Markus evangelium, det trettonde kapitlet, 32 versen. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och det är Jesu egna ord. Ingen känner dagen eller stunden. Och likaså i Apostlagärningarnas första kapitel, strax innan Jesus for upp till himlen, så frågar ju lärjungarna om, är tiden inne nu? Är det dags nu? Ska du upprätta ditt rike nu? Men då får de veta att det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern har bestämt. Alltså, det där ska ni inte försöka att rota i. Det är inte er sak. Er sak det är, nästa vers, när den heliga ande kommer över er. Då ska ni undfå kraft och då ska ni bli mina vittnen. Men dagen och stunden, den vet vi inte. Ingen. Men samtidigt så sägs det ju väldigt mycket i Bibeln om tidstecknen. Om hur det ska vara i den sista tiden. Jag ska ta bara en enda vers. Andra Timoteus 3:1. Så skriver Paulus. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, penningkära och så vidare. En lång lista på hur dana människorna ska vara i den yttersta tiden. Men jag tänkte bara, de här två första som man nämner, då ska människorna vara egenkära. Jag undrar om det någonsin har varit en tid då människorna har varit så egocentriska som idag. Allt handlar ju om egot, mig och min och mitt. Jag ska må bra. Det där med att må bra, det är ju någonting som nästan tillbes idag. Egenkära, penningkära. Oj, man häpnar ju då man hör om alla miljardärer som försöker fuska sig ifrån skatt och allting. Penningkära. Men man behöver inte vara miljardär för att vara penningkär. Det kan den fattigaste människa vara också. Det finns tecken som vi ska ge akt på och inse att tiden närmar sig. Och ett ord som säger att lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, lika plötsligt ska han komma. en kvinna som ska föda, jag har ingen erfarenhet, men jag tänker mig att en kvinna som ska föda, en gravid kvinna, hon räknar månader och dagar och hon vet, det närmar sig. Men hon kan aldrig säga om 2 dagar så blir det. Det kan komma mycket för tidigt och det kan gå över tiden, men hon vet att det närmar sig och hon är beredd. Hon har gjort i ordning allt som hon ska ta med sig när hon åker in till BB. Och så skulle det vara med oss troende. Vi skulle liksom spana och ge akt. Vad är det som händer i tiden? Närmar vi oss tiden då Jesus ska komma tillbaka? Ja, men vad är det då som ska hända när han kommer? Det ska läsa ifrån första Johannesbrev, det 3:e kapitlet och den 2:a versen. Men vi vet att när han uppenbaras, när Jesus kommer, då ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. 2 saker säger det här som ska hända när Jesus kommer tillbaka. Vi ska se honom. Vi ska få se honom sådan han är. Idag gör vi oss väl bilder av honom och vi ser bilder av honom. Men då ska vi få se honom som han verkligen är. Och jag är förvissad om att vi kommer att bländas av härligheten. Och det andra som ska hända då, enligt Johannes. Då ska vi bli lika honom. Tänk dig. Du ska bli lik Jesus. När han kommer tillbaka. Du ser honom. Och du blir lik honom. Och ett annat bibelställe som vi ska läsa. 1 Thessalonikerbrevet. 16-18. När en befallning ljuder. En ärkeängels röst. Och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Trösta varandra med dessa ord. Detta att Jesus ska komma tillbaka, det är inte någonting som vi ska skrämma varandra med. Utan det ska trösta och uppmuntra oss att hålla ut, för snart kommer han. Lägg märke till några ord i den där texten som jag läste i 1 Tess. Basunen. Basunen ska ljuda. Guds basun. Och Herren själv kommer ner. Precis som änglarna sa till lärjungarna. Denne Jesus som ni har sett fara upp. Han, samme Jesus, Herren själv, ska komma ner. Och de som dött i Kristus ska uppstå. Inte en allmän uppståndelse. Men det som dött i Kristus ska uppstå. Och vi som lever, och då måste det också handla om vi som lever och är i Kristus. Vi ska ryckas upp tillsammans med dem. Ett par till bibelställen som talar om vad som händer när Jesus kommer. 1 Kor 15:22-24. Alla ska göras levande i Kristus, men var och en i sin ordning. Alltså alla ska uppstå, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och han har ju redan uppstått. Därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Det som i Thessalonikerbrevet sa, de som dött i Kristus, de som tillhör honom ska uppstå. Och sen kommer slutet. Och sen lite längre fram i 1 Korinthierbrevet 15. Vi ska inte alla avsomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu. Helt plötsligt ska vi förvandlas. När då? Vid den sista basunens ljud. Så det handlar om samma tillfälle som jag läste om i första Thessalonikerbrevet. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga. Och vi som ännu lever vid det tillfället, vi ska förvandlas. Så vi ska inte lyftas upp i luften, Herren, till mötes med de här skrappliga kropparna som vi går omkring med här nere. Utan vi ska förvandlas. Härlighetskroppar, uppståndelsekroppar. Detta ska hända när han kommer tillbaka. Men då är en fråga. Hur berör det här oss idag? Varför ska vi hålla på och prata om det här? Ja, en fråga är ju, berör det oss överhuvudtaget att Jesus ska komma tillbaka? Vi har det ju så bra här nere. Och det är så spännande att leva. Och vi mår ju bra. Varför ska vi hålla på och tänka på det här? Att Jesus ska komma tillbaka. Ja, om det är sant som vi sjöng här för en stund sedan, att Jesus är centrum i våra liv, då bör vi kanske ägna det en och annan tanke. I andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet och den åttonde versen, där talar Paulus om rättfärdighetens segerkrans. Och då säger han att denna rättfärdighetens segerkrans, den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Alla som älskar hans återkomst. Det är något speciellt med de som älskar Jesu återkomst. Och i Johannes 17 så såg vi ju hur Jesus längtar efter oss. Han längtar efter sin församling, sin brud. Och då kan vi fråga oss, är denna längtan ömsesidig? Finns det en längtan hos oss efter att Jesus ska komma? Att vi ska få se honom som han är? Att vi ska bli lika honom? Att vi ska få vara tillsammans med honom? Vara där han är? Jag tror att hur mycket vi älskar Jesus, det visar sig just i det här. Ser vi fram emot att få möta honom, att få vara där han är. Jag tror att det handlar inte om att längta efter att få spatsera omkring på gator av guld. Det handlar om en längtan efter en person, en längtan efter Jesus. Om vi längtar efter att han ska komma tillbaka, så måste vi också längta. Han ska vara centrum i våra liv. Och då längtar vi efter att fullkomligt få lära känna honom, få bli lika honom. Jag tror att just den där längtan efter Jesu tillkommelse, eller brist på längtan efter tillkommelse, det säger någonting om vår relation till Jesus. Den säger mycket mer än alla våra vackra ord och våra härliga lovsånger. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Jag älskar dig. Men hur kan vi älska honom utan att längta efter honom? Hur har vi det med längtan efter Jesus? Efter att han ska komma. Han ska hämta oss hem till sig. En närgången fråga. Men en fråga som jag tror att vi behöver ställa oss. Så att vi inte helt drunknar i allt vårt välmående och våra karriärer och våra aktier och vår framtid här nere och vårt välmående och allt det där. Det där, det är sånt som ska är av övergående art. Det kommer att försvinna. Det enda som gäller till sist, det är att få vara hos Jesus. Och när han kommer, det sägs att han kommer som en tjuv om natten. Det får vi inte dra för långt. Ja, han kommer som en tjuv om natten i det att han kommer överraskande, plötsligt. När ingen hade väntat det. Men han kommer så inte som en tjuv i det att han tar det som inte tillhör honom. Nej, när han kommer så tar han bara det som tillhör honom. Bara dem som hör honom till. Det är viktigt då att vi ser till att vi verkligen hör Jesus till. Att vi har gett våra liv åt Jesus. Att vi har lagt våra liv i hans händer. Att vi väntar och längtar att han snart ska komma och hämta oss hem. I det sista kapitlet i vår bibel, sista kapitlet i Uppenbarelseboken, så läser vi: och se, jag kommer snart. Det är Jesus som säger: salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och de allra, allra sista orden i vår bibel. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Jesus säger: jag kommer. Jag kommer snart. Svarar vi då som här: amen. Kom, Herre Jesus. Amen. Jesus, tack för att du inte lämnade den här jorden för gott. Tack för löftet som du lämnade efter dig, att du ska komma tillbaka. Herre, gör det löftet riktigt levande för oss. Och Herre, lär oss att älska dig. Älska dig så mycket att vi längtar efter och sträcker oss emot den dag då du ska komma tillbaka. Herre, att vi alltid, alltid ska vara hos dig. Då ska vi glömma alla bekymmer här nerifrån. Då ska vi glömma allt det som var kämpigt och svårt. Herre, då ska vi bara se dig, din härlighet, och vara tillsammans med dig. Herre, fyll oss med det hoppet. Uppmuntra oss att hålla ut. Hålla ut tills vi når fram. Och hålla ut tills du kommer. Tack Jesus för det hoppet som du har gett oss. Amen.